Vi ska idag börja i Johannes fjärde kapitel. Och där ska vi läsa 21 och 22 verserna. Johannes 4, det är Jesus som talar med kvinnan i Sykar. Om du vet, efter en stund i det här samtalet så blir samtalet så laddat för henne så att hon föredrar att tala om något annat en liten stund. Och vad passar bättre i ett själavårdssamtal när man vill slippa att se på sin egen bedrövelse? Då kan man ta upp någon gammal kär teologisk fråga som alla har knäckt på i århundraden. Så att då säger hon så här: är det på detta berget eller är det någon annanstans, eller är det på ert berg som man ska tillbe Herren? Och Jesus svarar 21 versen: tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till, vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Ett sånt intressant uttryck. Frälsningen kommer från judarna. Pluralis. Och det är ju inte precis så som vi brukar tänka oss saken. Utan vi har mer eller mindre ramlat in i den här tankegropen att ja, Gud han startade med Abraham och sen så var det judarna och han hade mycket problem med dem. Och så småningom blev det Jesus. Och sen släppte Gud det här med judarna. Utan nu är det Jesus och så är det vi. Och om judarna bara accepterar vår tro på Jesus så får de också vara med. Frälsningen kommer från judarna. Ja, det är intressant. Det är ett stort ämne det här. Och vi ska titta på ett annat uttryck i Bibeln. Vi ska gå till Galaterbrevets 6:e kapitel. Alldeles i slutet på Galaterbrevet så uttalar Paulus en sån här välsignelse som han gärna ger till dem han skriver till eller talar till. Galaterbrevet 6, verserna 15 och 16. Omskärelsen har ingen betydelse, och inte förhuden heller. Det är fråga om en ny skapelse. Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel. Ja, vad står det nu i NT 81? Jo, här står det så här att det finns somliga människor som är en ny skapelse. Och för deras vidkommande är förhud eller omskärelse ointressant. Utan de är nya skapelser, och åt dem uttalar nu Paulus frid och förbarmande, därför att han kallar dem som är nya skapelser för Guds Israel. Ja, visst säger vi. Det är ju så det är. Det är ju vi som är Guds Israel. Vi som är födda på nytt. Och de där som håller på med sina omskärelser och sånt, deras tåg har gått, säger vi. Men det är bara det att så skriver inte Paulus. Tittar man i grundtexten så står det nämligen inte så. Utan vi ska läsa Åkessons översättning. Finns det några fribaptister här? Nej, det fanns inga fribaptister här idag. På fribaptisternas förlag i Habo, som bara ligger några mil härifrån, så kan du köpa Åkessons översättning. Den är så hutlöst ordagrann så att den är nästan svår att läsa ibland. Men ordagrann är den. Och här är den mycket lättläst. Nu ska vi se. Vad var det vi sa? 15 och 16 versen. Ty varken omskärelse eller förhud är något utan en ny skapelse. Och så många som vandrar noggrant efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet och över Guds Israel. Det är du. Ja. Och så många som vandrar noggrant efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, alltså över dem som är födda på nytt och vandrar i anden. Över dem vare frid och barmhärtighet och över Guds Israel. Ja, de vandrar ännu inte i pånyttfödelsens ande. Men över dem uttalar Paulus en välsignelse, samma välsignelse som över dem som är födda på nytt. Varför det? Därför att Gud är inte färdig med sitt folk. Han har inte alls släppt dem, så som vi alltså skriver när vi översätter våra moderna biblar. Att de som vandrar i pånyttfödelsen, det är de som är Guds Israel, det är de som Paulus välsignar. Ja, han välsignar oss också, men han välsignar Guds Israel. Det är fortfarande Abrahams kötsliga avkomlingar. Vi går tillbaka till 1-81. Och så ska vi slå upp Matteus 19 kapitel. Där ska vi läsa verserna 27 och 28. Då sa Petrus: vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade: sannerligen, vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Kan du se den bilden framför dig? Jesus, han sitter på härlighetens tron. Hela skapelsen är född på nytt. Ingen suckan, ingen vånda. Men nedanför härlighetens tron finns det 12 troner till. Där ska nu Petrus och Jakob och Johannes och Simon Ivraren och vad de hette allt, där ska de sitta. Jo visst, säger vi. De kommer naturligtvis att få regera över varsitt kristet samfund. Det blir nog ganska lagom. Så att Johannes, han som var så kärleksfull och omsorgsfull, han får ta missionsförbundet. Och Simon Ivraren kanske kan ta trosrörelsen. Vad vet jag? Säger vi, kanske. Nej, Israels 12 stammar. Det här ordet att döma över betyder alltså att regera över. De ska regera nu över Israels 12 stammar. Och tydligen är det ändå det som det hela går ut på. För när de regerar över Israels 12 stammar, regerar de över allt Guds folk. Och det här är bara uppfyllelsen av det som Herren en gång sa till Abraham. Första Mosebok 12. De tre första verserna. Och Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Har Gud tagit tillbaka det här? Har han ändrat på det? Kommer han att göra det? Nej. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och det som avtecknar sig nu när Jesus lovar sina 12 lärjungar att ni ska få sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar,
det är detta att de av andra folk, det vill säga vi, som nu i Guds eviga rike välsignar Israels 12 stammar, får välsignelse genom Israel till oss. Frälsningen kommer från judarna. Och så här tror jag att Guds eviga rike kommer att vara uppbyggt. Där alltså välsignelse utgår från tronen. På samma sätt som det i Hesekiel 47 talas om en tempelkälla som utgår från templet och rinner ut. Långt bort till alla möjliga länder och riken. Och överallt dit vattnet kommer där blir det sunt. Det kommer en välsignelse att vila över Israel som också kommer att rinna över på var och en som tar emot Israel och Israels konung. Eller kanske skulle säga det tvärtom, Israels konung och Israel. Det här grundmönstret måste vi alltså ha klart för oss. Att hela frälsningshistorien handlar om ett folk, det utvalda folket. Och för det utvalda folkets skull, eller i det utvalda folket, i gemenskapen med det utvalda folket, ställs också möjligheten för alla andra folk att vara med. Därför är det fortfarande så att Israels folk står i centrum för Guds frälsningsplan. Det gör det också nu. Och vi är med på ett hörn. Hela historien från Bibelns första blad till det sista. Jag är inte riktigt från det första bladet, för Israel kom ju inte förrän i första Mosebok 12 som vi läste nyss. Men nästan hela vägen är det så. Det är Israels folks frälsningshistoria där vi är med. Och man kan då tycka så här att ja, då borde vi väl kunna vara överens när vi läser samma heliga skrifter, judarna och vi. Åtminstone när vi läser det som vi kallar för Gamla testamentet. Vi borde väl kunna läsa Gamla testamentet tillsammans och ha gemensamma bibelstudier och kanske i alla fall komma en liten bit på vägen med ekumeniken. Varför går inte det? Ja, vi kan testa och se. Vi tänker oss att vi har ett bibelstudium ihop med våra vänner judarna. Och om det då är så att vi kristna får börja att välja någon text, så slår jag vad om att 11 av 12 kristna slår upp Jesaja 53. Och så läser vi Jesaja 53 och så tittar vi på våra judiska vänner och så säger ni att ni inte begriper att det här är Jesus. Eller hur? Det skulle de flesta av oss göra. Vi försöker. Vi slår upp Jesaja 53. Nya testamentet bestyrker för oss som betraktar Nya testamentet som helig skrift gång på gång att Jesaja 53 handlar om Jesus. Det är inte det jag ifrågasätter på något vis. Men om vi tittar på det här avsnittet om Herrens lidande tjänare. Det börjar i 52 kapitlet och 13 versen. Se, min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjd och stor och högt uppsatt. Så många häpnade över honom därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors och hans gestalt oansenligare än andra människobarns. Så ska han också väcka förundran hos många folk. Ja, konungar ska förstummas i förundran över honom. Ty vad aldrig har varit berättat för dem, det får de se. Och vad de aldrig har hört, det får de erfara. Men vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. När vi nu frågar våra judiska vänner hur de läser det här, så säger de: ja, men det här handlar ju om Herrens tjänare, säger de. Ja, just det, säger vi. Men vet du inte vad Herrens tjänare är, säger juden. Jo, det är Jesus, säger vi. Nej, säger juden, det är judafolket. Därför att i Jesaja, framförallt med tyngdpunkten från kapitel 41 till kapitel 61, dyker uttrycket Herrens tjänare upp gång på gång. Och många gånger står det rent ut att uttrycket betyder det judiska folket. Vi kan ju titta. 45 kapitlet och 4 versen. Där Gud talar till konungen Kores och säger så här: för min tjänare Jakobs skull, för Israels min utkårades skull, kallade jag dig vid namn och gav dig ärenamn innan du kände mig. Min tjänare, vem är det? Det är Israel. 48 kapitlet. Sjuttonde till 22 verserna ska vi läsa. Så säger Herren, din förlossare, Israels helige: jag är Herren din Gud, den som lär dig vad nyttigt är, den som leder dig på den väg du ska vandra. O, att du ville ge akt på mina bud, då skulle frid tillflyta dig som en ström och din rätt som havets böljor. Dina barn skulle då vara som sanden och din livsfrukt som sandkornen. Dess namn skulle aldrig bli utrotat eller utplånat ur min åsyn. Dra ut från Babel, fly från Kaldéernas land. Förkunna det med fröjderop och låt det bli känt. Sprid ut ryktet om det till jordens ända. Säg, Herren har räddat sin tjänare Jakob. Det led ingen törst när han förde dem genom ödemarker, till han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv sönder klippan och vatten flödade. Men de ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Herren har räddat sin tjänare Jakob. Vem är Herrens tjänare? Det är Israel. Vi tittar i 41 kapitlet. Jag tänkte vi skulle gå igenom några av de här texterna om Herrens tjänare. För nu är det ju som bäddat för en teologisk konflikt. Alla som har varit med ett slag och vet hur man lägger upp en teologisk konflikt, de vet att nu har vi ett bra utgångsläge. Vi läser alltså de här texterna och vi ser Jesus i dem. Och det gör vi rätt i. Juden läser samma texter och läser det judiska folket in i dem. Och det gör de rätt i. Därför det intressanta med det här, det är att det är en dubbelexponerad bild. Det är två bilder i samma bild. Och vi når inte fram till helheten och den fulla sanningen förrän vi ser både Jesus och judafolket. Jesaja 41, 8 versen. Åtta till 14 ska vi läsa där. Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän, du som jag har hämtat från jordens ändar och kallat hit från dess yttersta hörn och till vilken jag har sagt: du är min tjänare, dig har jag utvalt och inte förkastat. Frukta inte, ty jag är med dig. Var ej modfälld, ty jag är din Gud. Jag styrker dig och jag hjälper dig. Jag håller dig uppe med min rättfärdighets högra hand. Se, alla som är hatiska mot dig ska komma på skam och blygas. Dina motståndare ska bli till intet och skall förgås. Du ska söka efter dina motståndare men inte finna dem. Ja, det som strider mot dig ska bli till ett intet och få ett slut. Ty jag är Herren din Gud som håller dig vid din högra hand och som säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Så frukta nu inte, du mask, Jakob, du Israels lilla hop. Jag hjälper dig, säger Herren. Din förlossare är Israels helige. Här är det åter Israel som är Herrens tjänare. Och det är en lidande tjänare som ni märker. En tjänare med många fiender. Många som är hatiska. Och många som är motståndare. Men, säger Herren till sitt folk, jag ska hjälpa dig. Jag ska förlossa dig. Det ska komma en dag då du ser dig om efter alla dina fiender. Men de finns inte kvar längre. Varför? Därför att jag har hjälpt dig. Men det är tydligen fram till den punkten en vandring genom svåra lidanden och svår förföljelse. Och det är inte underligt om juden läser Jesaja 53 och säger, ja visst, det handlar ju om oss. Vem kan säga emot dem? Om de ändå är Herrens tjänare så måste vi väl ändå hålla med om att de också är Herrens lidande tjänare. Kanske inte så att de som Jesus lider för sin rättfärdighets skull på samma sätt, men Herrens lidande tjänare, det är de. 42 kapitlet och 18 versen. Hör, ni döva, ni blinda, skåda och se. Vem är blind om inte min tjänare, och så döv som den budbärare jag sänder ut? Vem är så blind som min daglönare, så blind som Herrens tjänare? Du har fått se mycket, men du ger inte akt på det. Fastän öronen har blivit öppnade, lyssnar ingen. Det är Herrens behag för hans rättfärdighets skull att han vill låta sin lag komma till makt och ära. Men detta är ett plundrat och skövlat folk. Dess ynglingar är alla lagda i bojor och i fängelser hålls de gömda. De har blivit givna till plundring och ingen finns som räddar. Till skövling och ingen säger ge tillbaka. Ack att någon bland er ville lyssna till detta. För framtiden ge akt och höra på det. Vem har lämnat Jakob till skövling och Israel i plundrares våld? Har inte Herren gjort det? Han mot vilken vi har syndat. Han på vilkens vägar man inte ville vandra. Och på vilkens lag man inte ville höra. Ja, vem är blind om inte min tjänare? Det kan ju inte gärna vara Jesus. Detta måste vara Israel och bara Israel faktiskt. Och återigen, detta är ett skövlat och plundrat folk. Ett folk som får gå igenom svåra lidanden och umbäranden. Fram till dess att Herren får genomfört sin ursprungsplan. Men i det här avsnittet av Jesaja utlovas också upprättelse. 54 kapitlet. Där ska vi läsa 11-17 verserna. Du arma som har blivit så drabbad av stormar. Utan att få någon tröst. Se, med spetsglans vill jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Jag vill göra dina tinnar av rubiner och dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar. Och dina barn ska alla bli Herrens lärjungar och stor frid ska dina barn då ha. Genom rättfärdighet ska du bli befäst, all tanke på förtryck må vara fjärran ifrån dig. Ty du skall inget ha att frukta och all tanke på fördärv, ty sådant skall inte komma dig nära. Om man då gaddar sig samman till anfall, så kommer det ingalunda från mig. Och vilka det än är som gaddar sig samman mot dig, så ska de falla för dig. Se, jag är den som skapar smeden, vilken blåser upp kolelden och så frambringar ett vapen, sådant han vill göra det. Men jag är också den som skapar fördärvaren, vilken förstör det. Och nu ska inget vapen som smids mot dig ha någon lycka. Varje tunga som upphäver sig för att gå till rätta med dig ska du få domfälld. Detta är Herrens tjänares arvedel. Den rätt det ska få av mig, säger Herren. Detta är alltså också ett löfte till Israels folk. Att Herren vill upprätta folket och det ska bli befäst genom rättfärdighet, och inga anfall mot det folket ska lyckas. Det är Herrens tjänares arvedel. Och nu är det så att när Gud upprättar Israels folk, så betyder det någonting för alla andra folk som på något sätt är välvilligt ställda till det Israel Gud upprättar. 49 kapitlet. Där ska vi läsa de första 7 verserna. Hör på mig, ni havsländer, det är vi det. Och ge akt på detta, ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min moders sköte. Och han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Och han sa till mig, du är min tjänare Israel, genom vilken jag vill förhärliga mig. Men jag tänkte, förgäves har jag mödat mig. Fruktlöst och fåfängt har jag förtärt min kraft. Dock min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud. Och nu säger Herren, han som danade mig till sin tjänare när jag ännu var i moderlivet, för att jag måtte föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel inte rycktes bort. Ty jag är ärad i Herrens ögon och min Gud har blivit min starkhet. Han säger, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att min frälsning må nå till jordens ända. Så säger Herren, Israels förlossade, hans helige, till den djupt föraktade, som är en styggelse för människor, en träl under tyranner. Konungar ska se det och stå upp. Furstar ska se det och buga sig för Herrens skull, som har bevisat sig trofast, för Israels helige skull, som har utvalt dig. Ja, det är alltså ett löfte till tjänaren Israel. Och det är Israel själv som talar i början här. Hör på mig, ni havsländer. Han sa till mig, du är min tjänare Israel. Och så kommer då löftet. Gud ska upprätta Israel. Och vad ska han göra då? Han ska sätta dem till ett ljus för hedna folken, för att hans frälsning ska nå till jordens ända. Det betyder ju alltså inte att inte Guds frälsning redan har nått oss. Utan det betyder på något sätt att den frälsning som har nått oss i evangeliets form idag är inte Guds slutliga rike. Utan detta är det som i Nya testamentet kallas för en försmak, en underpant, ett förskott, en garanti på det som ska komma när Herrens frälsningsplan är avslutad och slutförd. Därför då kommer den här bilden tillbaka. Herren sitter på härlighetens tron. De 12 sitter på 12 troner och regerar över Israels 12 stammar. Välsignelsen, livet, vattnet från tempelkällan utgår från tronen genom Israel och till oss. Och då har vi det här tillståndet som alltså Jesus talar om. Frälsningen kommer från judarna. Vi tittar i 56 kapitlet. Där vi läser 6-8 verserna. Och främlingarna som har slutit sig till Herren för att tjäna honom, det är du och jag det alltså, och för att älska Herrens namn och så vara hans tjänare, alla som håller sabbaten så att inte ohelga den och som står fast vid mitt förbund, dem ska jag låta komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus, och deras brännoffer och slaktoffer ska vara mig välbehagliga på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Så säger Herren, Herren, han som församlar de fördrivna av Israel. Jag ska församla ännu flera till honom, utöver dem som redan är församlade till honom. Alltså när Herren samlar ihop sitt folk från alla väderstrecken till dess land, så samlar han mycket mer än bara Israels, vad ska vi säga, kötsliga avkomma. Han samlar ur alla hedna folk en skara som kommer att tillhöra Guds Israel. För mitt hus ska vara ett bönehus för alla folk. Vi går vidare till 61 kapitlet. Ni blir riktigt sugna på att läsa Jesaja, eller hur? Ja. Det är fantastiskt. Det finns, jag tror inte det finns någon i Gamla testamentet som så har fått blicka in i Guds eviga rådslut som Jesaja. Vi ska läsa hela 61 kapitlet, en bit in i 62. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig till att läka dem som har ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, en dag då han ska trösta alla sörjande, då han ska låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjeolja istället för sorg, högtidskläder istället för en bedrövad ande, och det ska kallas rättfärdighetens terebinter, Herrens plantering som han vill förhärliga sig med. Och de ska bygga upp de gamla ruinerna och upprätta förfädernas ödeplatser. De ska återställa de ödelagda städerna, de platser som har legat öde släkte efter släkte. Främlingar ska stå redo för att föra era jordar i bet, och utlänningar ska bruka åt er åkrar och vingårdar. Men ni ska heta Herrens präster, och man ska kalla er vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av folkens skatter, och deras härlighet ska övergå till er. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som led vanära ska nu jubla över sin lott. Så ska det få dubbelt att besitta i sitt land, evig glädje ska de få. Ty jag, Herren, älskar vad rätt är och hatar orättfärdigt rov, och jag ska ge dem deras lön i trofasthet och sluta ett evigt förbund med dem. Och deras släkte ska bli känt bland folken, och deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska märka på dem att det är ett släkte som Herren har välsignat. Jag gläder mig storligen i Herren, och min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och höljt mig i rättfärdighetens mantel. Liksom när en brudgum sätter högtidsbinden på sitt huvud. Och liksom när en brud pryder sig med sina smycken. Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård sin sådd växa upp, så ska Herren, Herren låta rättfärdighet växa upp och lovsång inför alla folk. För Sions skull vill jag inte tiga, och för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rätt går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. Och folken ska se din rätt och alla konungar din härlighet, och du ska få ett nytt namn som Herrens mun ska bestämma. Så ska du vara en härlig krona i Herrens hand, en konungslig huvudbindel i din Guds hand. Du ska inte mer kallas den övergivna, ej heller ska ditt land mer kallas ödemark, utan du ska få heta hon som jag har min lust i, och ditt land ska få heta äkta hustrun, ty Herren har sin lust i dig, och ditt land har fått sin äkta man. Ja, här har du ett folk som gått igenom en stor skam, en stor vanära, ett stort lidande, och som Herren upprättar, och tillsammans med det folket upprättar han många andra. Konungarna ska få se det. Du ska få ett nytt namn av mig, och det ska komma att återverka på alla. Det är löftet. I början här läser vi ju om Jesus, så att säga. För det är en dubbelexponerad bild. Hela tiden är det ju en dubbelexponerad bild. Jesus är den som gick igenom den stora smäleken. Jesus på korset, Jesus i dödsriket, Jesus som uppstår och upprättas. Det är samma bild, det är samma händelseutveckling. Vi ska strax återkomma till det. Och Jesus läser ju de här första verserna, eller rättare sagt en och en halv vers i början av Jesaja 61, när han står i synagogan i Nasaret. Han slutar över den där hämndens dag från Gud. Och det brukar vi säga det att ja. Han läste det som går att läsa i Gamla testamentet. Han gör som vi brukar göra. Vi läser halva saltarsalmen, och när det drar ihop sig till lite krig så säger vi amen. Men det är så att Jesus läser bara dit, därför att det är bara dit som det ändå har gått till fullbordan. Han säger, idag har detta skriftens ord blivit fullbordat inför edra öron. Hämndens dag har inte kommit än. Den kommer när Herren återvänder och ska döma de folk som varit Israels fiender. Så hämndens dag har vi inte sett än. Men vi har sett honom komma och förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Vi ska gå till 42 kapitlet. Nej. Jo. 42 kapitlet. Och när vi nu läser det så ser vi väldigt tydligt att det här med Herrens tjänare är en dubbelexponerad bild. För det här är ett sånt avsnitt om Herrens tjänare som vi brukar läsa och säga, ja men det där är ju Jesus. Och det är det. Men nu får vi alltså också tänka att när denne Jesus har upprättat Israels folk, då ska detta också gälla om Israel, att Israel ska få öppna de blindas ögon. Se över min tjänare som jag uppehåller, min utkårade till vilken min själ har behag. Över honom har jag låtit min ande komma. Han ska utbreda rätten bland folken. Han ska inte skria eller ropa och inte låta höra sin röst på gatorna. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa, och en tynande veke ska han inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Hans kraft ska inte tyna bort eller brytas, intill dess att han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar efter hans lag. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och utspänt den. Han som har utbrett jorden med vad som alstras av den. Han som har givit liv åt folket som är på den, och ande åt den som vandrar där. Jag, Herren, har kallat dig rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket och sätta dig till ett ljus för folkslagen, för att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ja, ur fångenskapen dem som sitter i mörkret. Jag, Herren, det är mitt namn, och jag ger inte min ära åt någon annan, eller mitt lov åt gudabilderna. Se, vad jag förut förkunnade, det har nu kommit. Nu förkunnar jag nya ting. Förrän det visar sig, låter jag er höra om dem. Alltså är det så, vi har ännu inte fått den fulla frälsningen in i våra liv. Och den kan inte komma förrän judafolket är upprättat enligt Guds plan. Därför att den frälsningen, den som ska göra att alla dina sjukdomar viker bort. Inte därför att du kämpar och kämpar, utan därför att det blir som en självklarhet. Allt detta kommer när Herrens folk är upprättat. Israel. Och Herren har återvänt Och hans rike finns där fullt synligt med den organisation som skriften talar om. Herren på härlighetens tron. 12 apostlar på 12 troner regerande över Israels 12 stammar och därmed också indirekt över oss. Nu är det här inte en slump att detta är en dubbelexponerad bild. Utan det är tvärtom högst medvetet från Guds sida. I synnerhet Matteus har antytt det på några ställen. Vi ska slå upp ett av de ställena. Andra kapitlet där vi ska läsa verserna 13-15. Och vi kommer då indirekt efter berättelsen om de här så kallade vise männen. Hur pass visa de nu var. Trollkarlar står det i grundtexten. Och så står det så här. När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Till Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: från Egypten har jag kallat min son. Och det där citatet är från Hosea 11:1, och du kan det säkert utantill. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Nå, vem är Herrens son? Ja, det är Jesus. Men vad är Herrens son också i skriften? Jo, Israel. Och Jesus är så identifierad med Israel att han i hela sitt jordiska livsförlopp så att säga genomgår detsamma som Israels folk har genomgått eller får genomgå. Alltså började i Egypten. Och motsvarande Israels folks vandring i öknen i 40 år så är Jesus 40 dagar och 40 nätter i öknen. Och på detta sättet liksom rullar det vidare. Jesu liv är som en kopia, eller kanske vi snarare ska säga en identifikation med Israels folks öde. Och så småningom så möter vi Jesus 3 dagar och 3 nätter i dödsriket. Och det motsvarar, tror jag, Israels förskingring ut över jorden efter år 70. Därför att det är en tid då det liksom är i Israel så som om Israels konung var borta. Den konung som uppenbarat sig gång på gång genom hela gamla testamentet. Vi tänker på strax innan Josua ska gå in i eller erövra Jeriko. Så plötsligt så möter han en gestalt, en ljusgestalt. Och så frågar Josua vem han är. Och denna ljusgestalt säger: jag är hövitsmannen över Herrens här. Vem är det? Ja, det är Jesus. Han är konung. Han har hela tiden funnits där. För det mesta bakom kulisserna. Men i såna här ögonblick träder han fram och liksom visar: det är jag som hela tiden styr mitt folk och leder det fram. Paulus skriver att under ökenvandringen så var det en andlig klippa som hela tiden åtföljde dem och som de drack ur. Och den klippan var Kristus, skriver han. Men så kommer en tid då det är som om Herren inte längre utövade något regentskap över sitt folk. Och folket kan då inte bestå som folk utan skingras ut över jordens yta. Och går stora svårigheter till mötes. Och det kanske är som många judar idag säger. att det stora problemet för oss, det är hur vi ska kunna tro på en god Gud efter Auschwitz. Men det svarar alltså mot den tid då Herren är som död, förstår ni? Och vi ska ta någon text igen nu, Jesaja. Vi går till 54 kapitlet. Ty för denna förskingringstid, då svåra lidanden övergår folket, så används det på flera ställen i Gamla testamentet ett uttryck som dyker upp här, nämligen att Gud säger: jag dolde mitt ansikte. Och vi ska läsa de första 10 verserna. Jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har blivit moder. Ty den ensamma ska ha många barn, fler än den som har man, säger Herren. Vidga ut platsen för din hydda och låt spänna ut tältet under vilket du bor. Och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar fastare. Ty du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster, och dina avkomlingar ska ta hedningars länder i besittning och återbefolka ödelagda städer. Frukta inte, ty du ska ej komma på skam. Blygs inte, ty du ska ej bli utskämd. Nej, du ska få glömma din ungdoms skam, och ditt änkestånds vanära ska du inte mer komma ihåg. Ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är Herren Sebaot, och Israels heliga är din förlossare, han som kallas hela jordens Gud. Ty som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av Herren. Sin ungdomsbrud vill någon förskjuta henne, säger din Gud. Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag åter församla dig. I min översvallande vrede dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren din förlossare. Ty som jag gjorde vid Noas flod, så gör jag också nu. Som jag då svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag också nu att jag inte mer ska förtörnas på dig eller straffa dig. Ja, om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren din förbarmare. För plötsligt så är denna förskingringstid slut, och Herren börjar att samla sitt folk till det land som han gav det från början. Och det är alltså jämbördigt med att Herren har stått upp ur graven för sitt eget folks räkning, så att säga. De har ännu inte förstått vem han är. De har ännu inte sett sin konung. Vi ska läsa mer om det imorgon. Men det blir en ny tid för detta folk. Förskingringen, lidandet, ersätts på ett vis av ett återsamlande. Lidandet är inte slut, men nu börjar nåd att strömma där det förut har varit, som om Herren vore död. Ett ögonblick dolde jag mitt ansikte för det. Frälsningen kommer från judarna. Vi ska nu titta lite i Romarbrevet 11. Vi ska läsa 11-16 verserna. Jag frågar då, kanske snavade det för att det skulle falla? Visst inte. Men när det föll blev det till räddning för hedningarna, för att detta skulle sporra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad skall då inte deras fulla styrka ge? Men till er hedningar vill jag säga, just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund och rädda några av dem. Ty om detta att det försköts gav världen försoning, vad skall då deras upptagande ge, om inte liv för de döda? Om det första brödet är heligt, är hela baket heligt. Och om roten är helig är också grenarna heliga. Här får vi förstå att frälsningen kommer oss hedna folk till del under två olika betingelser i Guds frälsningsplan. Det första är det tillstånd som råder nu, då vi är frälsta istället för judarna. Ty om detta att det försköts gav världen försoning. Det Gud hade lovat Israel, det ville Israel inte ha. Okej, säger Gud, jag ger det till någon annan då. Och så ger han det till oss. Vi är frälsta istället för judarna. Men sen kommer det en dag då Herren upprättar det judiska folket. Och då är vi inte längre frälsta istället för judarna, utan då blir vi frälsta genom judarna. Frälsningen kommer från judarna. Och då säger Paulus så här att det är härligt att vara frälst istället för judarna. Underbart, fantastiskt, åh vilken rikedom. Men det är ingenting mot vad det kommer att bli att vara frälst genom judarna. Om detta att det försköts gav världen försoning, vad ska då deras upptagande ge om inte liv för de döda? Det betyder alltså att Guds rikets fulla välsignelse, det kommer att komma oss till del genom det judiska folket på något sätt som ännu är för dolt för oss. Men jag skulle vilja alltså uttrycka det så här. Vi är idag frälsta istället för judarna. Men när Herren är färdig med världshistorien, då blir vi frälsta genom judarna. Och det blir något helt annat. Någonting som i härlighet vida överglänser det vi har fått idag. Och därför ska vi välsigna detta vårt broderfolk och verkligen be att Gud slutför sin plan med det folket. Och idag kan vi ju nästan sitta med Bibeln i knät och bocka av profetia efter profetia och säga, ja där har vi det, där har vi detta. Och nu kommer visst det här också. Det är en märklig tid vi lever i. Då vi får se hur det som är alltså centrum i hela Guds handlande med mänskligheten nu kommer till synes på ett nytt sätt. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är den lidande tjänare. Du har lidit i vårt ställe. Du har lidit i alla människors ställe. I ditt namn förkunnas frälsning över hela jorden. Vi ärar och lovar dig. Vi förundrar oss över det folk som du har utkorat och gjort till ditt särskilda egendomsfolk. Vars öde vi har svårt att förstå. Men allting har skett med det folket så som du har sagt in till denna dag. Och därför vet vi att allt som ännu inte har skett, det kommer att ske. Och vi förundrar oss över vad du har sagt ska komma att ske med detta folk som är så föraktat och som har lidit så mycket smälig. Vi ber att du upprättar och bevarar ditt folk. Vi ber att du välsignar på allt sätt och att du förenar oss med varandra. Vi ska få se din härlighet strömma som en tempelkällas flod ut i alla riktningar in till världens ändar som det står. Då Jerusalem, det himmelska Jerusalem, verkligen ska bli som en huvudstad för hela mänskligheten. Vi lovar dig. Låt oss få upp våra ögon för dina eviga rådslut, Herre. Låt oss få glädjas åt att fikonträdet nu knoppas och blomstrar. och att vår förlossning nalkas. Öppna våra ögon så att vi kan lyfta våra huvuden och räta på oss. Så att vi inte tyngs ner av denna tidens framtidsfruktan och pessimism. Herre, vi lovar dig för dina verk och för att du har sagt allt så tydligt i förväg. Amen.